Dagens evangelietext finns på sidan 1507 och är från Markus evangeliet. Ni får gärna stå upp när vi hör detta. När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sen han var liten. Och ofta har den kastat omkull honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och sen gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att de skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och 3 dagar efter sin död skall han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och de vågade inte fråga. Varsågod och sitt. Jag heter Jenny Kimming och jag är rektor på Bromma folkhögskola. Det är en av våra folkhögskolor och det är den som ligger absolut närmast, som Inga-Lill sa. Det är ungefär 20 minuters promenad ditåt, va? Tror jag, ungefär. Tillsammans driver vi som medlemmar i Ekumeniakyrkan 5 folkhögskolor, en högskola, dessutom ett studieförbund, en biståndsorganisation, ett antal sociala och diakonala organisationer. Det finns mängder av sommarkaféer, sommargårdar, second hander. Och det kanske är en parentes, men jag tror att det är viktigt att vi tänker på hur vi på alla möjliga sätt som kyrka aktivt jobbar för att göra livet drägligare, djupare och mer meningsfullt för människor. Att skapa mening i det liv som blev vårt. Temat för den här söndagen, det är kampen mot ondskan. Och jag måste erkänna att jag blev lite stressad när jag såg det. Det är ungefär det svåraste som finns att prata om. Vad är egentligen ondska? Och vem är jag att säga någonting om det? Att hitta en balans i talet om ondska, det är lätt att det blir för enkelt och science fiction. Eller för tungt och stort, helt oöverstigligt och ogreppbart tungt. Men samtidigt så måste vi prata om det. och identifiera ondskan som strukturer och maktkonstellationer. För om vi inte kan prata om det som är svårt och mörkt och ont, hur ska vi då kunna prata om hoppet att en annan värld är möjlig? Och för att försöka sätta ord på det här med ondskan så vill jag läsa eller låna några ord från Astrid Lindgren. Hon sa så här: vore jag Gud, då skulle jag gråta över människorna. De jag har skapat till min avbild. Vad jag skulle gråta. Över deras ondska och gemenhet och grymhet och dumhet. Och deras stackars godhet och sorg. Och vad jag skulle gråta över deras hjärtans ångest och eviga hunger. Deras oro och dödsskräck, ödsliga ensamhet. Och över deras öden. Deras ömkliga små öden och deras famlande efter någon. Någon. Kanske mig. Och så alla barnen. Alla barnen. De skulle jag gråta över allra mest. Ja, vore jag Gud så skulle jag gråta över barnen. För inte hade jag väl tänkt att de skulle få det så här. Med det i bakhuvudet så går vi in i dagens texter. Den gammaltestamentliga texten som vi läste, den är från 900 före vår tideräkning. Den är snart 3000 år gammal. Och beskriver ju en kamp mellan människor om vems Gud som är Gud. Vi kan också gå lite djupare än så och säga att Elia inte bara vill vinna tävlingen, utan också ge människor ett tecken så att de kan tro. Det hör vi i hans bön att de ska förstå och vända tillbaka till Gud. Men Elia häcklar ju Baalsprofeterna. Hur länge ska ni hålla på och hoppa fram och tillbaka och inte kunna välja? Och han säger, ja, er Gud kanske är på toa. Eller så har han gått och handlat. Men varför är den här berättelsen? Har det varför den överlevt i 3000 år? Vill den bara säga oss att Elia är väldigt bra på trash talk? Ja, människor kan inte rå på allt. De kan inte själva dra ner oska och eld. Poängen blir ju då att visa folket att Herren är Gud. Och att det är Gud som gör under. Och det är väl också poängen i den nytestamentliga texten. Att Jesus är Herre. Och att det finns saker som bara den treenige guden kan. Tidigare i Markus evangeliet så har vi läst att Jesus gav lärjungarna uppdraget att predika omvändelse, bota sjuka och driva ut onda andar. Och senare i kapitlet så läser vi om att de misslyckas med detta. Och det förstås, det gör ju de frustrerade. Och så när de frågar då Jesus i den här texten, varför kunde inte vi driva ut den här anden? Så svarar han att den sorten, den kan bara drivas ut med bön. Och det är ju frustrerande för oss som läsare, för Jesus har ju inte alls bett ut anden. Han har ju pratat strängt med den. Och en sak som jag har lärt mig under mina år med att läsa Bibeln, det är att något är knäppt. Då ska man gräva lite djupare där. För Jesus säger att han har bett. Men det har han ju inte. Han har ju befallit. Vad menar han då med bön här? Bön skulle ju då kunna vara att leva i ständig kontakt. Ständig dialog med Gud. Är bön en sorts inställning eller insikt? Att jag kan inte det här ensam. Bara med Gud. Jag tänker att kristen tro är tilliten att tillvaron är buren av Gud. Att vad som än händer så är Gud också med. För mig blir det ännu tydligare om vi också tar en titt på det här med ondska och ordet djävul. Jag tror inte alls att ondskan kan förenklas till en individ eller varelse, utan att det finns i strukturer. Men ordet djävul är intressant. Det kommer från grekiskans diabolos och betyder ungefär den som splittrar. Och motsatsen är symbolos, som betyder den som enar. Djävulskap är det som splittrar, inte det som enar. Och många av oss har mött människor som har kommit från krig. Andra av oss har mött människor som har blivit utsatta för våld, kanske våldtäkt, diskriminering. Ondskan kan vara lätt att identifiera då. Men alldeles oavsett i vilket syfte någon fäller bomber, så upplever ju den som får bomberna över sig och sin familj att det är ondska. För bomberna splittrar och slår sönder. Och lögner splittrar. Och att inte känna sig tillhörig splittrar. För splittring börjar ju redan när vi gör skillnad mellan folk och folk. Kvinnor och män, kristna, judar och muslimer, hetero, homo eller trans, neurotypisk eller inte, funkis eller inte. Men Gud vill inte splittring, utan enhet. Det vet vi från Johannes 17:21 och Jesus bön om enhet. För någonstans mellan det där huset där Jesus och lärjungarna precis har haft den sista måltiden och Getsemane, någonstans däremellan, så ber Jesus. Jag ber att alla ska bli ett, och liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, ska de vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Inte en åsiktsgemenskap, utan ett större vi. Jag tror numera att gemenskapen, det större viet, är svaret på nästan alla frågor. Gemenskap är samklang, försoning. Att se att vi hör hemma, hur vi hör hemma på det här lilla klotet. Och hur sammantvinnande och ömsesidigt beroende vi är med allt levande. Gemenskap hänger ju på så sätt ihop med fred. För människor som är medvetna om sin gemenskap dödar inte varandra. Och kyrkan måste då vara en motkraft mot isärhållande krafter som sliter och drar i oss människor som enskilda och som gemenskaper. Och som global gemenskap. För när Jesus själv möter ondskan, så väljer han inte att möta den med aggressivitet eller flykt. Inte ens där i ett semane. Gud går in i lidandet. Han flyr inte, utan han vågar stanna kvar. Så om du vågar stå kvar med trotsigt hopp mot ondskan, så står du inte ensam. Jag tänker att det är det som det betyder också i Jesaja 53. Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor han tog på sig. Sjukdomen, smärtan, splittringen har inte sista ordet. Tillsammans har vi som medlemmar i Ekumeniakyrkan 5 folkhögskolor och en högskola, ett studieförbund, en biståndsorganisation, ett antal sociala och diakonala organisationer, sommargårdar, kaféer, second hander, för att visa på enheten. Och för att göra livet drägligare och djupare och mer meningsfullt för människor. Att skapa mening i det liv som blev vårt. Jag tror att det är en del av kampen mot ondskan. Jag tror, hjälp min otro. För jag vill vara en sån som tror att med Guds hjälp så är en annan värld möjlig.